Välkommen tillbaka till våran studio, Stefan Asklöv.
Tackar, tackar.
Och nu startar vi det här programmet med en låt som du snart ska förklara varför vi startar med. Och jag som heter Hansa Nilingren som får äran att redigera programmet. Jag blir så tacksam att du kontaktar mig, Stefan, för du har alltid massa roliga, bra programidéer. Du har varit med 3 gånger förut.
Ja.
Ja, det börjar med att du började undra om hur det var i Östra Öringe, där du bor.
Ja, precis. Då var lite du... historia. Hur var det här innan
ja.
Det bebyggdes?
Ja. Men du är inte historiker. Presentera dig själv. Vem är Stefan Asklöv?
Ja, jag är en Tyresöbo som är skattejurist. Jag har precis slutat på PVC och fokuserar nu lite mer på både de saker som jag tycker är roligt, till exempel lite historia och konst och musik.
Ja, och det som var roligt då, för att när du ställde mig frågan om Östra Öringe, när du funderade på hur det såg ut innan det byggdes, då fick vi hit Allan Rut, för det första programmet gjorde vi för 3 år sedan. Sen var det Allan Rut som är uppväxt här som kom och svarade hur det var med fnysken och runt om och sjön.
Mm. Ja, det var roligt för att nu bygger de ju på fnysken.
Ja, de bygger på fnysken. Det gamla kärret, den gamla sjön. Mm. Och sen var du faktiskt här för 1 år sedan. För då hade du gjort lite research om konstnärskolonin på Tyresö.
Exakt. Jag tycker det är intressant det här med prins Eugen och slottet och allting också. Så när jag håller på mycket med konst också. Då, och det finns ju verkligen en skatt här i Tyresö. Ja. Tyckte jag... värt att uppmärksamma.
Ja, för du har själv varit engagerad i olika konstföreningar. Du målar inte själv, men du kan mycket om konst.
Ja, jag är ordförande i PVCs konstförening.
Mm.
Och sen är jag...
PVC, talar om vad det är.
Price Waterhouse, det är en konsultfirma. Revisions- och konsultfirma i Stockholm.
Ja. Och nu är du pensionär, eller?
Ja, eller som jag säger, entreprenör. Jag har dels tar ut pension, men jag har också ett eget bolag.
Ja, men det är ju bra.
Ja, så jag håller på med utbildning i skatterätt.
Men det är bra.
Mm. Mm.
Ett sånt program kanske vi skulle göra.
Ja, precis. När jag kommer igång.
Ja, Stefan har förklarat för oss hur vi ska göra. Men den här gången, vi börjar precis med den här musiken från Tyresö teaterförening. Och det var en del av Tyresöspelet. Du var och såg Tyresöspelet i somras.
Exakt. Och,
hade du sett det förut?
Nej, man har ju hört talas om det. Jag har ju bott här i 24 år. Så att, men nu tänkte jag, nu ska jag gå och se det här.
Ja.
Och det var ju väldigt bra. Och det är ju en scen där som handlar om det här. Det hängde ett skepp i kyrkan och sen så...
Ja, under
ja, ett sånt här votivskepp som det kallas. Ja, ja. Och det är ett jättefint skepp där. Och det var väl egentligen det var den delen jag var intresserad av.
Det triggar igång nya frågor om det här skeppet.
Ja.
Ja. Och vad tänkte du då?
Nej, men det var ju det att i spelet så pratar man ju om att det fanns ett skepp här i Tyresö som man skulle använda som... ett flyktskepp för Gustav III. Det låter ju spännande i sig. Liksom. Det låg ett skepp här. Och de sjunger om det här att han kom aldrig Gustav III. Och skeppet låg där och kaptenen han började dricka. Och till sist så blev Gustav III mördad. Och
ja.
Skeppet sjönk och ja. Allt det där. Så det är den historien. Är den sann eller inte?
Ja, liksom. och den har du grävt ner i.
Ja, precis.
Och hur gör man då? Vilka källor har man då?
Ja, nej, men det var det som var svårt. För att jag har en kompis på Oddfälle och han har frågat om det. Han har bott i Tyresö.
Mm.
Hur är det med de där flyktskeppen i Tyresö? Där? Och det är svårt att hitta något om det där. För det finns inget i några källor att det var så.
Nej, exakt, men, just det här skeppet. Eller?
Nej, precis. Det har ju varit skepp såklart. Men ett flyktskepp. Då för Gustav III att fly i all hast. Liksom.
För då måste vi ta oss tillbaka till att Tyresö slott byggdes ju upp 1633 blev det klart.
Mm.
Och det var ju byggherre för både slott och kyrkan var friherren Gabriel Gustafsson Oxenstierna.
Mm.
Mm. Och Gustav III, när När levde han?
Ja, det här är egentligen andra delen av 1700-talet. Ja. Kan man säga. Så det här är bra mycket senare.
Mm.
Så det är väl typ en 250 år sedan eller något sånt nu. Det innebär ju också att Tyresö får en koppling till en större historia.
Ja.
Alltså det finns ju både lokala och världshistorier. Men det här är ju en svensk historia då också, som det kommer in i med det här skeppet.
Och hur var det, vad var svenskarna rädda för när det gäller, vilka skulle man försvara sig mot?
Alltså det hade ju varit så tidigare att det var mycket krig mot Danmark.
Mm.
Och då byggde man stora båtar för att kunna segla ner mot Karlskrona och kriga där nere. Men sen kom ju ryssarna och de hade ju någonting som de kallade för galärskepp. Alltså, eller båtar som var väldigt grundgående och passade för skärgården. Och svenskarna var ganska oförberedda på det där. Så att under 1700-talet då började man ju bygga väldigt mycket galärbåtar även i Stockholm och galärvarvet. Och
ja, just det heter galärvarvet. Ja.
Galärvarvet. Och där drog man upp de här båtarna. Så de var så grunda som man drog upp dem på vintern. Precis som vi gör. Och där låg det skjul då, galärskjul. De finns kvar en del tror jag. Så att det är intressant.
Breviksmaren, var ligger den för de som inte vet det?
Ja, precis. Och då kan man tänka sig det här skeppet skulle ha legat i Breviksmaren. Och det användes aldrig, så det blir som ett skeppet som aldrig seglade. Liksom, som har gått, man pratar om. Och Breviksmaren ligger ju längst ut på Brevikshalvön kan man väl säga. Inte riktigt längst ut, men nästan. Och den har ju väldigt nära till mot Saltsjöbaden och de här stora fjärdarna. Så att ur flyktsynpunkt så kommer man ut väldigt snabbt. Man kan tänka sig om den hade legat i Kallfjärden så har det ju timmar att bara ta sig ut på öppet vatten.
Ja, och inte bara det. Man ska genom Luraström som är väldigt grunt.
Ja, okej. Okay, det vet du bättre än mig.
Ja, men nu är det är ju så att man ser det. Det sägs ju att ryssen, det här är ju också skröner vet man ju inte. När ryssen skulle bränna svenska kusterna så kom de bara fram till Luraström som det heter. Mm. Och då hade de ju låtit bränna kyrkan så att det såg ut som hela området var bränt redan. Mm. Så ryssen vände vid Luraström och blev lurad för att inte fortsätta in där.
Det är därför det heter Luraström.
Ja, tror man. För det var så man gjorde. Man visade ryssen, här har redan någon varit och plundrat så ni behöver inte gå längre in.
Nej. När jag forskar om det här så hittar man egentligen inget skrivet. Det finns liksom inte i några arkiv eller så. Utan det verkar ju som att det är en muntlig tradition i Tyresö.
Ja, du tror så? Okej.
Okay. Ja, som har spridits då från generation till generation.
Ja, så kan det vara.
Och jag tänker också att det är därför Sven Lionell tog upp det här i sitt Tyresö-spel.
Ja, och Sven Lionell var ju han var ju faktiskt kommunalråd för kultur och fritid. Och han var ju väldigt kulturintresserad.
Mm.
Och han intervjuade väldigt många av dem som kunde väldigt mycket om Tyresö. Mm. Och han började skriva de här, det var han som var pappa till det mesta på Tyresö-spelet och Tyresö teaterförening. Mm. Och kulturen brann han ju för.
Mm.
Och här utanför där vi är vid Forellskolan var det en scen en gång i tiden där man kunde spela och sånt. Men den scenen är borta, man ser bara lite tak utanför Bioforellen.
Ja, just det.
Så han har ju varit väldigt... Alltså han har ju varit en kulturpappa i Tyresö, brukar vi kalla honom för, Sven Lionell.
Mm.
Men du hittade, honom hade jag inte så mycket koll på, Carl Fredrik Schäffer.
Ja, precis.
Vem var han?
Ja, men det är det som, då funderar man på, Gustav III, kan det varit så att det var ett flyktskepp? Ja, eftersom han gjorde ju dels en statskupp 1772. Så blev han mördad 1792, så att han hade ju fiender. Så att ha en flyktväg låter ju inte helt otroligt.
Nej.
Och sen kan man fråga sig, varför skulle skeppet ligga i Tyresö?
Ja.
Han hade ju kunnat ligga i slottet eller var som helst då. Men då är kopplingen till Tyresö, det är Carl Fredrik Schäffer som du är inne på. Och han ägde ju slottet 1750 till 1786. Och vad hade han för koppling till Gustav III? Jo, han var guvernör till honom.
Ja, vad var det?
Guvernör eller guvernant. Han hade hand om hans uppfostran.
Jaha.
Så han var liksom en, vad ska man säga, lärare och mentor.
Ja, det
och,
fanns ingen skola, utan det, nej, de rika fick
utbildning
personlig, ja, privat precis. Utbildning.
Ja, exakt. Ja. Mm. Och han tog ju hand om Gustav III och uppfostran och resor till Frankrike. Och den här chefen, han var ju liksom en högt uppsatt person, så han var mycket i Frankrike.
Mm.
Och han påverkades mycket av det här med upplysningstiden. Att man gick bort från att kyrkan och bara allting, utan man skulle titta på vetenskap. Och,
mm.
Som är otroligt viktigt för vårt samhälle egentligen, det här med upplysningen. Och det här måste ju ha påverkat Gustav III.
Mm.
Eftersom de levde i den tiden. Och Schäffer, han bodde ju här under statskuppen. Så därför är det ju tänkbart att han... att han ordnade med en flyktväg, eftersom han visste att Gustav den tredje då var hotad från olika håll.
Ja.
Däremot kan det inte ha varit vid mordet, för det var ju 1792. Och då var Schäffer, han var redan död då.
Aha, okay.
Alltså, han dog 86, ja, ja. Inte ens på Tyresö slott då.
Men var det inte också så att Tyresö låg ju lagom nära Stockholm?
Ja.
Det gick ju ändå att ta sig hit med, ja, någorlunda snabbt.
Ja.
För att vart skulle man annars ta sig?
Nej.
För att här fanns ju ändå vägar ut till Tyresö, ja, slott.
Exakt.
Om man skulle ut till kusten.
Ut till kusten, ja. Mm. Precis. Och sen hade man Dalarö, och det här är ju liksom halvvägs till Dalarö. Och där, ja, hade man ju flottan. Där kan det kanske byta till en större båt om man skulle, ja, fly ännu längre bort.
Ja, för det tog ju mycket längre tid att ta sig till Dalarö.
Ja, precis. Och det är väl som nu, att det är krångligt, man får åka runt och böket. Och dit kanske man bara kunde ta sig med båt.
Ja. Är det inte så med liksom, nu när man har tittat på... Vi förstår ju inte här det här med vattenvägar. Har ju inte vi, varför ligger Stockholm där det ligger? Varför är Tyresö så intressant med tre kvarnhjul?
Mm.
Det var ju vattenvägar hit. Så att vi har ett helt sjösystem som rinner ut här vid Nyfors och alla de här olika forsarna som fanns.
Mm.
Och vatten, det var ju den sättet att få energi.
Mm.
Så de här tre kvarnhjulen som är vårt märke visar att här kunde man ha en industri, eller man kunde bygga. Så Tyresö var ju liksom intressant. Det fanns inga andra vattenfall i närheten av Stockholm. Så att vi var ju ett område där man kunde se expansion. Man kunde ha såna här, vad heter det då, tegelbruk, och man kunde ha massa saker, därför att det var på den tiden man behövde vattnet, både för att resa på och använda som energi.
Oh, nej, men det stämmer ju.
Ja.
Och titta också att Tyresö kunde också militärt ses som ett brohuvud också. Så om man skulle anfalla Stockholm så kunde man liksom landsätta där.
Ja.
Så det hade väl en strategisk plats.
Ja.
Men sen också kopplingen då till att Schäffer hade sitt slott där, och man kunde kanske gömma en flyktväg. Han hade säkert flyktvägar kanske norrut och österut också, kan man tänka sig.
Ja.
Men det här var en väg då. Och då kan man fråga sig, vad kan det ha varit för båt då? För tittar man på det här votivskeppet som hänger i kyrkan och som de har på spelet. Det är en sån här stor tremastad ett skepp liksom. Och Gustav den tredje hade ju ett sånt senare som heter Amfion, som finns på Sjöhistoriska.
Ja.
Så jag åkte till Sjöhistoriska, och så, vad heter det?
Gjorde du det?
Ja. så vad heter det? Pratade jag med dem som...
Som kan det där?
Ja, precis. Som de som jobbar där. Och frågade dem, skulle jag ha funnits ett flyktskepp i Breviksmaren, och den är ungefär så här djup. Och
du tog reda på det alltså?
Jag tog reda på det, och det finns ju lite olika bilder här på olika fartyg. Och tittar man på de här stora, det är knappt så de går in där, men de trodde då att det var en grundgående galär.
Just det.
Och det var han rätt säker på, för det var också att det var så populärt skepp, och det fanns många, och det fanns också sådana som kungen hade tillgång till.
Ja, vi lägger ut de här bilderna sen.
Exakt.
I samband med programmet.
Galär är en mer grundgående skärgårdsbåt, egentligen som en stor roddbåt med segel kan man säga. Och den gick kanske bara 1,5 meter. Och också
en och
snabb.
En halv meter, just det.
Ja. 1,5 meter djupt alltså.
Och den de trodde att det var då, den här som hänger där, som är så vacker, hur djupt gick den då?
Ja, men de kanske går 2,5-3 meter. Ja. Också mycket
grund.
Klumpigare. Ja. Och jag har själv seglat mycket med briggen 3 Kronor.
Ja, den har jag också seglat.
Ja,
fantastiskt.
Och den har ju liksom en jättestor motor. Då inser man att knöka in en sån i Breviksmaren och fly.
Ja.
Det är inte helt lätt.
Nej,
alltså. Inte på den tiden när man inte hade någon motor. Eller? Ja.
Har du själv sett när Saltkråkan Race går av stapeln varje höst? Då alla de här skutorna som finns som ligger vid Galärvarvet. Bland annat förut så hade vi en sån som heter Maria Sofia här ute. Men nu är det massa andra. En som heter Ariel, som Bernt Karlsson har haft hand om. Det är massa, ja, det är en skuttävling. Mm. Och då, jag har varit med på en av de här båtarna. Och den båt jag skulle vara med i, den kom inte dit för den har inte klarat sig. Den klarade sig inte genom Stockholm. Men den fick nog fel. Men det är ju fascinerande att vara på en gammal skuta. Där allting, det är ingen dröstlor på en motor. Man ska bara dra i segel och man ska tävla. Och det alltså man blir lite... Mm. Man blir väldigt imponerad av de gamla seglare som fanns på den tiden med de här stora båtarna. Mm. Och 3 Kronor är ju fantastiskt.
Ja, verkligen. Och det är ju det är en annan tröghet i det hela och det är också otroligt tungt.
Ja.
Det är svårt att förstå hur tungt det var med de här båtarna.
Ja, och när man är då passagerare där får man hjälpa till att dra.
Då får man hjälpa till att dra och då inser man att hissa en sån här ett sånt här segel, det var liksom... Jättejobbigt. Det gick åt många gubbar.
Ja, och det är roligt nu att det är unga tjejer som är matroser som ropar. Så ska man ropa någonting. Nu ska jag komma ihåg vad de ropar för någonting. Och så ska alla dra samtidigt.
Mm. Nej, men de går ju utbildningar. Och skeppsgymnasium.
Ja.
Och det är jättemycket tjejer. Och de är superduktiga.
Superduktiga.
Ja, det där är riktigt kul. Alltså.
Riktigt kul, ja. Och då får man respekt för de här skutorna som gick.
Ja, verkligen.
Ja. Men då tror du att det är...
En snabbare variant.
En snabbare variant, en galär.
En galär, tror jag. Men det var det som vi tänkte på. Att, och då skulle han kunna ta en galär till Dalarö, där flottan hade. Och då skulle han kunna hoppa på ett större skepp kanske.
Och fly därifrån.
Fly om man skulle långt.
Ja.
Och det sannolikt skulle han väl långt om han var så oönskad. Så att...
Men tänk, Stefan, vad intressant. Då tänkte man på flyktvägar för... Mm. monarker och de som styrde världen. Mm. Det är samma sak idag.
Ja, det har inte hänt så mycket.
När alla ledare i världen tänker nog på hur de ska ta sig flyktvägar.
Ja, de har säkert som fast man inte nu, känner till.
Nej, fast nu är det med någon helikopter. Ja.
Nej, men så man kan ju fundera på om den här historien är sann, men som jag tror den är det.
Ja.
Och jag tänkte också att man kanske kan fråga någon lyssnare som kanske vet mer än...
Ja, hembygdsföreningen är ju några stycken där som kan jättemycket om sånt här.
Mm.
Är du med i hembygdsföreningen?
Nej, man kanske ska gå med där.
Du ska gå med där, för de är också roliga. För då skulle du kunna komma dit och hålla föredrag.
Ja.
för att Bernt Karlsson som kan en massa, han brukar hålla föredrag just om olika ämnen som han har nördat ner sig i. Och det är ju väldigt intressant när folk... De vill ju gärna veta sånt här.
Mm.
Och den här historien som du nu håller på med.
Mm.
Om det inte finns något... Det finns inga böcker som handlar om sånt?
Nej, alltså jag hittade ingenting. Det jag hittade är Tyresö-spel och en del i Tyresö, lite böcker på biblioteket.
Ja.
Och där verkar slutsatsen vara att det är en muntlig tradition.
Ja, fantastiskt.
Och det är väl inte att förakta.
Nej.
Man behöver inte skriva ner allt för att det ska vara sant.
Nej. Men vad visste du mer om han Carl Fredrik Schäffer då?
Ja, Schäffer,
som ägde slottet på 1700-talet.
Ja, precis. Och han var ju en intressant person för han var diplomat i Frankrike. Han hade en bror som hette Ulrik Schäffer som också var påminner lite grann om det här med Oxenstierna.
Ja.
Lite det stycket. Huck uppsatt bror. Ordensmänniska. Han var chef. Han var ledare på frimurarna. Serafimer, orden och som han var på 1700-talet.
Ja, för vad var det egentligen alla de här ordrarna? Det var sammanslutningar av viktiga människor.
Ja, och kanske lite som de senare fackföreningarna. Trygghetssystem.
Mm.
Man hjälpte sjuka och begravde och folk som inte Och man nu tog hand om föräldralösa barn. Ja. Det var liksom ett socialt skyddsnät. Men plus status såklart.
Status, och, ja.
Som det är fortfarande då. Men sen, han reste mycket. Gustav den tredje gjorde så han blev delägare i Ostindiska kompaniet.
Jaha.
Så att han blev rik också.
För det var den viktigaste handelslinjen,
ja,
på den tiden.
Precis, det var ju de här skeppsbroaden där på Skeppsbron. Som, så att han var delägare där. Han träffade Voltaire i Frankrike.
Jaha.
Så att de här filosoferna och upplysningstiden. Och så när han förvärvade Tyresö, då renoverade han det och gjorde det i rokoko-barock-stil som var inne då.
Jaha, var det han som gjorde Engelska parken?
Exakt, det var ju det också. Att han, det var liksom på modet då, det var från upplysningstiden, det var ju i England så anlade man, förut hade man ju franska parker och sådana här kantiga med klippta häckar, bollar. Det finns så på Tyresö också, en liten köksträdgård. Men det var ju väldigt rektanglar och kvadrater och sånt. Men nu skulle det vara upplyst, nu skulle det vara naturligt. Man ville tillbaka till naturen.
Just det.
Och i England så började man anlägga sådana här parker. Och det blev på modet i Sverige och Tyskland. Och en sån skulle han absolut ha då, för att det var inne.
Och då tog han hit olika träslag som vi inte hade, va?
Exakt.
Det var som man gjorde.
Ja, så gjorde man. Och det skulle se ut som att det var liksom en äkta. Och gärna skulle det vara en liten ruin där borta. Någonting man kunde titta på. Så skulle man gå där och flanera. Och,
ja.
Och han anlitade en som heter Magnus Piper. Som gjorde det där väldigt bra. Och det är jättefin engelsk. Och det är en av de första i Sverige.
Jaha.
Så att den är ju väldigt gammal, den här parken. Ja. Och då ville ju Gustav den tredje också, han blev ju också inspirerad av det här. För att de var ju täta med varandra. Och det är ju därav också att man gjorde Hagaparken.
Jaha, så gjorde man först Engelska parken i Tyresö och sen Hagaparken?
Eller,
samtidigt?
Det kan ha varit parallellt, ja, också. För att det var samma arkitekt,
ja,
Magnus Piper, då, som hjälpte Gustav den tredje också. Och Gustav den tredje, han hade ju otroliga planer för det där. Det skulle ju bli ett stort slott. Och det blev ju väldigt mycket med koppartälten och slotten.
Och kultur var hans grej.
Ja, precis. Det var också en del av upplysningstiden. Han hade väl lite grann som idol den här solkungen i Frankrike.
Ja.
Men Gustav den tredje, han var ju liksom från en europeisk släkt. Han hade väl någon typ en syster eller vad det var i Ryssland. Och så att han var ju... De var ju liksom väldigt
de gifte sig in...
internationella, ja, kan man säga.
Det var väl så man gjorde för att
så var det.
Man gifte in sig i olika släkter för att få skapa allianser.
Och Gustav den tredje släkt och hans pappa och det var ju liksom, jag tror det var någon Gottorp eller vad de hette.
Ja.
Så att det var ju, och sen försvann de, men sen kom ju Bernadotte. Så att,
precis.
Men det var ju sådana här hattar och mussor. Det var som bråkade, det har man ju hört talas om, hattarna och mussorna. Och det var ju, man kan inte säga som att det var partier egentligen, för att folket hade ju inte rösträtt. Men
nej,
innan de som bestämde så var det olika falanger.
Olika falanger.
Det är också som idag.
Ja, det.
Men då, och de hade ju stöd, mussorna, jag tror att de var i lite maskopi med Ryssland och hattarna med Frankrike. Så att de fick ju stöd, subsidier sa man ju, så att under Gustav den tredje anföll man ju Ryssland. Då var det med stöd och hjälp av Frankrike som man gjorde det här misslyckade kriget. Men det var ju också för att Frankrike ville ta koll på ryssen, så att säga. Så att det var olika saker. Men det var ju med det här mycket de här bråken, och det påverkade Gustav den tredje, och att det fungerar inte med de här hattarna. Och därför ville han göra en statskupp så att kungen fick mer makt och kunde genomföra olika reformer som han gjorde. De bildade ju akademier och det blev ändå en utveckling.
Ja, det är alltid liksom bråket om makten. Det handlar om makt jämt. Vem ska få bestämma?
Ja. Mm. Ja. Sen blev han ju mördad också. Så att det var inte bara...
Men du har ju också sagt att det här Schäffers liv liknar lite Markis Lagergrens.
Ja, precis.
Alltså, för han är mer känd, Markis Lagergren, än...
Det kan man säga, för att Schäffer, han renoverar ju slottet så att, som det såg ut innan Lagergren köpte det. Och då var det mer 1700-tals stil i barock och rokoko. Han inredde ju det här slottet och han hade en slottsfru, även om de inte fick några egna barn. Så slottet var ju väldigt pampigt och det var mycket gäster där och sånt då på 1700-talet.
Ja.
Men sen kom ju markis Lagergren och båda de här, de var ju liksom kosmopoliter. De reste ju mycket i Europa och de hade pengar.
Mm.
Schäffer fick väl pengar på grund av Ostindiska kompanier, men han gifte sig också, tror jag, rikt.
Ja.
Så att, om det till och med var så att det kan ha, att det var i giftermålet han kom över Tyresö. Lite oklart där i.
Ska vi lägga på en liten musiksnutt här? Som...
Vi går över till Lagergren.
Ja, och då för att det som är så trevligt med Tyresö teaterförening, de har ju gett ut i alla fall en skiva som jag har tillgång till. Så att då kan vi ta den här, nu ska vi se. Och den här heter Markisens tango, heter den här.
Bryter av mot regim,
men jag har ju satsat miljoner.
Nu vill vi vara huvudpersoner. Lagergren
och hans fru Caroline.
Här är jag och min dollarprinsessa. Hur i det du är en märklig mässa. Så sant som jag är en god katolik.
Ja, det här är, vi kan inte spela hela låten. Det här är alltså från Blå timmar, heter skivan. Och det, då är det delar av det som var på Tyresö-spelet.
Mm.
Och där, det var ju fantastiskt med hela den här... de visar ju så väldigt bra, tycker jag, på Tyresö-spelet. De här pengaintressena som finns. Mm. Alla de här som försöker uppvakta och vara med på de fina borden. Som inte kan äta fint. Och sen är det liksom... Ja, eller hur? Det var väldigt bra gjort, tycker jag.
Ja, jättebra. De fångar ju, det är skickligt, måste man säga. Men det här med dollarprinsessor. Och,
ja.
Det var ju så, det går ju en tv-serie nu på HBO som heter The Gilded Age. Har du sett den?
Nej, jag har inte gjort
det. Nej, det tycker jag ska göra. Ja. Det är lite som Downton Abbey, fast det är i USA. Och det handlar ju om Gilded Age, det betyder den förgyllda perioden på östkusten, och det var ju när man började bygga tåg och järnväg i USA och banker och olja, och det var ju en del personer där och familjer som blev otroligt rika.
Vilket årtionde pratar vi då om?
Nu pratar vi slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.
Mm.
Så att det här är egentligen 100 år senare än
Schäffer. Samtidigt med markis Lagergren.
Ja, det här, precis samtidigt med markis Lagergren. Och då den här Gilded Age, det handlar ju om de här personerna och hur den gamla societeten har svårt att acceptera att det kommer en massa nya som har mycket mer pengar än dem.
Nyrika
var
det. Det är aldrig så lätt med nyrika.
Och de kunde inte riktigt platsa in där. Men sen till sist gjorde de ju det. Men det var ju där de 400 familjerna, det var bara de som fick vara med.
Den riktiga aristokratin.
Ja, som var ursprungligen från England och hade emigrerat till på 1600-talet. Då. Men de bröt sig in det här. Men det räckte inte att ha alla de här obegränsat med pengar för de här familjerna. Och det var ju familjen Astor och Vanderbilt och Rockefeller och allt det här som man känner till. Utan då ville mödrarna gärna gifta bort sina döttrar med adliga herrar från Europa.
Aha, så man fick adliga inadeln.
Ja, precis.
Lite blått blod.
Exakt. Och de ville höja sin sociala status och få tillgång till slott och sånt som man byggde. Man byggde ju nya palats i USA som efterliknade
de
som var i Europa.
Precis.
Ja. Och det var olika stilar då, men det som serien handlar om, det är ett arrangerat äktenskap av en som heter Consuelo Wonderbilt. Hon var arvtagerska till Wonderbilt. Och hon är hennes mamma här i serien. Hon, nu ska jag spoila lite här. Men,
ja.
Ja. Ja, vi får göra det för att det ska passa in här. Då. Hon vill gärna att hon ska gifta sig med en brittisk lord.
Ja, exakt.
Och han är bättre släkt med Churchill. Och de har ett slott som heter Blenheim.
Men var det inte också så att de här stackars gamla societén, de blev ju fattiga. De bodde i sina stora slott, hade inte alltid råd att köra runt dem.
Nej.
Så de behövde miljonärerna.
Ja.
Så det blev ju liksom en sån här,
en bra match.
En bra match.
En win-win.
Att, en win-win. För att det är samma sak när man hör om Tyresögård.
Mm.
Som det finns människor nu som lever som vars far och morföräldrar har jobbat på Tyresögård.
Mm.
Det var jättemycket människor som behövde jobba.
Mm.
Och det de fick i lön ibland var ju bara ett hus eller en mark eller någonting.
Mm.
Så inte nog med att de jobbade. Alltså, man behövde massa människor för att råda runt en,
ja, precis,
ett slott.
Och det var väl det som hände både i Sverige och i England. Att det är lite som Downton Abbey där, att det blir en ny tid.
Ja.
Vi får maskiner, vi får mjölkmaskiner, vi får skördetröskor. Plötsligt behövs inte alla människor. Och de här godsen får svårare att gå runt.
De får svårare att gå runt, ja.
Och den här lorden eller greve eller vad nu var i England där, han hade ju inga pengar.
Nej.
Men de har ett stort slott som var omodernt. Liksom.
Exakt så. Ja. Och men det var väl motsvarande då för Markis Lagergren?
Exakt. Det var ju egentligen samma grej.
Mm.
Om än i mindre skala. För att han träffade ju sin fru Caroline Russell. Det var 5 år tidigare än den här Consuelo Wonderbilt. Men det är ändå samma grej liksom. Att,
han behövde pengarna.
Ja, det kanske är lite elakt att säga då. Men,
jo, men det är klart han behövde pengarna. Men, och han hade kontakterna.
Han var i den här societén, i den här katolska adeln, och de ville gärna gifta sig med en person, någon typ någon adlig. Nu vad heter det, så hon var ju katolik, han var katolik, och han konverterade, gifte sig och får en hemgift och senare ett arv på hundratals miljoner. Det här Wonderbilt, där pratade vi om miljarder.
Okay.
Men här var det i dagens penningvärde. Men just på den tiden hade ju inga pengar, så lite pengar var ju mycket pengar.
Ja, precis.
Men,
och då kunde de renovera om hela slottet?
Ja, alltså de köpte ju slottet. Och då var det ju, de ville ha liksom ett gods, som jag förstår det rätt.
Mm.
Och det var ju väldigt nedgånget och säkert inte så dyrt.
Nej.
Men sen gick ju mycket av hennes pengar till att renovera och inreda slottet. Men de hade också en livsstil. När han var och tjänstgjorde i Rom, då bodde de ju i något palats, som, inte som de ägde, men som de kanske hyrde då. Alltså, de levde ju en väldigt, vad ska man säga, kostsam, de hade en kostsam livsstil. En hög burn rate skulle jag tippa.
Ja, det tycker jag de är väldigt bra i Tyresö-spelet, att de visar ju det här.
Ja, de driver lite mer.
Och de driver lite mer, och de visar också hur de här, De kan fint bordskick och allt det här och hälla upp och allting. Och sen är det också intressant hur alla de här tjänstemännen runt slottet tvingas jobba dygnet runt för att serva.
Exakt.
Ja.
Det här med stater, det är fruktansvärt.
Ja.
Men han, Lagergren, han levde i den här katolska aristokratin. Och där ville hon träffa hon sin man. Och de var, en del av de här från östkusten var katoliker.
Ja.
Och då ville de ha en katolsk man också. Så att, nej, han gjorde ju en strålande karriär. Och då, man kan inte låta bli att fundera på vad som styrde vad.
Ja, nej.
Men samtidigt så får man ju känslan att han var väldigt seriös i sin tro.
Ja,
men,
du menar Markis Lagergren?
Ja, jag tänker på honom.
Han fick ju markistiteln av påven, va?
Ja, precis. Ja. Mm. Men det där var också så där, för att påven och de ville gärna sprida katolicismen.
Ja.
Och då var det ju bra att ta in någon från ett annat land som blir som en ambassadör.
Så att
det finns liksom lite i allt. Men vi ska inte döma någon. Eller,
nej.
Och de kan ju ha gift sig av
kärlek.
Ren kärlek också. Och de fick ju 3 barn.
Jo, men alltså man måste väl ta hänsyn till det, att förr var det mycket mer konvenansäktenskap bland människor som hade pengar. Bland kungahus, ju högre upp man kom så gifte man sig för att få till olika allianser.
Ja, precis. Och det är klart att om man börjar umgås i såna här kretsar då vill man ju ha själv också, såklart.
Ja. Och det kan hända också att de här flickorna då som giftes bort, att de också traktade efter det här livet. Så att, så att pengar har ju alltid varit ett bra sätt att locka till sig kärlek.
Ja. Men också, också så att vi får, kan ju vara tacksamma då, dels både för Schäffers renovering av slottet, men också främst Lagergrens. Just eftersom det. Att då pengar från The Gilded Age gör att vi kan gå där på helgerna och
titta och njuta. Ja. Och runt hela slottet finns ju alla de här delarna som godset. För att det brukar säga i många program, det förstod ju inte jag det här med kvarnhjulen från början, varför man ritar sånt i skolan. Men att det här var en industri, alltså det var en viktig industri, och det fanns ju två delar av Tyresö. Det ena var runt Kumla herrgård som hade massa torp runt omkring sig och som hade en jättestor verksamhet och hade jordbruk på den delen. Och sen var det då Tyresö slott och Tyresö gård som ägde. Det är därför som delar av Tyresö heter Kumla, kallas det fastighetsbeteckningen. Och andra delar är det man köpte loss sen från Lagergren när man byggde Bollmora. Så att det var ju de två. Det här var ju landet. Det var ju inte mer än 700 invånare som bodde här innan det blev expansion på mitten av 1900-talet. Så att det här är ju en... Det här är ju ett område som var landet förut. Det gick ju bara, hit åkte man med häst och vagn.
Ja, precis. Ja, nej, men så var det ju.
Och man hade planer på att göra järnvägen hit.
Exakt.
Men man byggde den till Saltsjöbaden.
Ja, exakt. Så att han, Lagergren, han var ju också, han blev inspirerad från USA också med de här fina villaområdena som byggdes där. Och som byggdes här också i Djursholm och... Tyresö Brevik.
Ja, disponentvillorna där ute.
Ja, exakt. Så att det hänger ihop alltihopa egentligen. Och det är intressant.
Ja, och det som också är intressant när de berättar historier från... Jag intervjuade en kille nyligen, han heter Lundell. Hans farfar heter Ivar Lundell och hans farmor heter Selma Lundell. Och när hon skulle ta jobb som lärare där bygdegården finns, då tog hon alltså tåget till Saltsjöbaden och så fick hon åka häst och släde över isen.
Isen,
ja. Och förut rodde man över, så att delar av Skogsö och allt på andra sidan, de tillhörde Tyresö församling. Det hette inte Tyresö, det hette något annat då. Men liksom, det var en helt annan värld.
Det var en annan värld.
Och de här människorna är farfar och farmor till en kille i min ålder. Så att det är inte så...
Nej, det är inte så många generationer.
Nej, precis. Nej. Så det är ju fantastiskt. Ja. Men egentligen undrar du väldigt mycket om de här båtarna.
Ja, det var båtarna som chefer egentligen. Och finns det någon verklighet bakom den här scenen i Tyresöspelet? Och jag tycker det verkar som du gör det.
Ja. Jag tycker att jag skickar den här frågan vidare, framförallt till Tyresö hembygdsförening.
Ja, det
kan ju finnas dem. Och det finns ju flera stycken som har forskat kring Tyresö. Och de har dessutom en massa gamla dokument. Så de får gärna komma hit och berätta mer om det.
Ja, det skulle vara jätteintressant. Sen tänkte jag passa på att slänga ut en fråga till. Att det här med Schäffer och båtarna och allt det här, det liksom utspelar sig under Bellmans tid.
Ja.
Och ikväll ska jag spela på Bellmanshuset lite gitarr där.
Du spelar gitarr. Du är musikintresserad också.
Ja.
Du är inte nog med siffror och skatter och nej, konst. Men, bara, musik.
Som hobby då. Ja. Och då kan man fråga sig, för Bellman, han var ju också kände Gustav den tredje.
Ja.
Och han var ju lite beroende av Gustav. Han var ju lite hovnarr och Tom och skrev ju väldigt mycket musik. Och så frågan är, om har Bellman varit på Tyresö? Det skulle man kunna undra.
Den frågan, ja.
Ja, det är en fråga man kan skicka ut. För att han var ju till exempel på Lidingö. Han har varit på en massa ställen runt Mälaren.
Ja.
Och det är med i hans sånger. Men Tyresö, jag har inte hittat något. Men en fråga man kan väcka.
Ja, men jag ska skicka med frågorna vidare.
Ja.
Men nu ska vi avsluta det här programmet. Och nu ska vi faktiskt få lov att lyssna på någonting helt unikt, eller hur? Nu får du tala om, vem har skrivit texten till den här fantastiska låten?
Ja, det var jag som gjorde efter förra programmet om Tyresökolonin.
Ja.
Så blev jag inspirerad av det här molnet från Prins Eugen. Och då tänkte jag att man kan kanske vända på det här. Och att molnet tittar ner på Tyresö. Och så tog jag skrev en text och så tog jag hjälp av AI och tonsatte den i en ballad.
Ja.
Som jag tänkte vi skulle kunna lyssna på. Och för de som är intresserade så kommer vi... Du kommer lägga ut text och ackord om man vill spela själv hemma.
Alltså det här skulle kunna bli en ny sån här slagdänga. Vi har Tyresö-låten som vi sjunger här, Trivsamma. Det här är ju lite mer, vad ska man säga, lite mer kultur. Och nu är det alltså inte du som sjunger.
Nej.
Utan vem är det som sjunger?
Det är AI.
Ja.
AI-röster. Så att, och de är duktiga. Det är en ballad egentligen. Det finns ju recept på att göra ballader. Ja. Och sen, så det är texten. Och det är engelska. De här tjänsterna är engelska. Du översätter dem till svenska. Och ibland hallucinerar den. Det är därför jag skickar med texten. För att den
hittar på.
Den hittar på ibland något ord som man inte har sagt.
Jag vet. Och de kan inte alltid tala svenska på rätt sätt.
Nej, men de är duktiga på själva musiksättningen och recepten. Väldigt klatschigt och bra skulle jag vilja säga.
Då kanske vi kan även lägga ut en liten länk sen vad du hittar här. Någon annan ska försöka göra musik.
Exakt.
Bli så duktiga. Mm. Så tack så mycket Stefan Askler för att du kom hit igen.
Tack för att jag fick komma.
Och jag hoppas då att vi får hit andra kunniga människor som kan berätta mer om den här delen av historien. Så nu lägger jag på det här och det ni lyssnar på nu, det är alltså Radio Tyresö 91,4 och jag som har kommer att redigera och har redigerat det här programmet, jag heter Ann Sandin Lindgren.
Molnar över Tyresö som mjukt och vitt, blickar ner på sjöar som glittrar i sitt sprit. Öringesjön speglar lyset, himlen så klar. Från prins Egens pensel en dröm så rar. Albusjön viskar med vindens mjuka sång. Det glittrande vattnet där jag alltid hör hemma. Kalvfjärden breder ut sig så stor och blid. Ett hjärta av vatten där själen finner fri. Molnet ser ner över Tyresös land, en målning av livet som håller min hand. Tyresös slott står stolt i parken så grön, nått himmel med stugor, en plats för vår dröm. Från Vaxholmsbåten till Dalarö strand blickar mål. Vän från en annan värld. Solen lyser klart över sjöarnas spegel. En kultur som blommar, vi är ingen segel. Promenader i parken där och kärlek i luften svepar här. Reptiler glider fram över sandstrandens rand. Varje dag med molnet känns som en ny hand. Stigande dofter av blommor som slår ut med naturen så nära. Jag känner mig sett. Molnet ser ner över Tyresös land, en målning av livet som håller min hand. Tyresös slott står stolt i parken så grön, nått himlen med stugor, en plats för vår dröm. Från Vaxholmsbåten till Dalarö strand blickar molnet ner, en vän från Tyresös skönhet. Jag drömmer om din skinn.
spirar, en ny dag tar form med molnet som skugga i vår stilla storm. Konsten av livet är målad i luften, som prinsugen målade i sin kärlek och styrka. Så låt oss gå framåt med vatten så klara mot sköna bergen och underbara svar. Då kommer tigerna av mitt hjärtas sång att föra oss framåt tillsammans på lång. Målet ser ner över Tyresös land, en våning av livet som håller min hand. Tyresös slott står stolt i parken så grön, nåt himmel med stugor, en plats för vår dröm. Från Vaxholmsbåten till Dalarös strand blickar molnet ner, en vän från en evigt panorama som hjärtat förmår.